I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 2, Rogue One, A Star Wars Story. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej!
Star Wars!
Star Wars, ja. Finns det något nördigare än Star Wars?
Jag tror faktiskt inte det. Det skulle vara Star Trek i så fall.
Ja, ja, vi ska inte ta upp den frågan i det här avsnittet.
Nej. Men nu pratar vi om Star Wars.
Nu pratar vi om Star Wars.
Ja, den är premiär. Och vi har ju båda varit och sett den.
Ja, du var på premiären till och med.
Jag var på premiären. Jag hade tog äntligen mitt förnuft i fånga efter att inte ha gått premiären på The Force Awakens. Så det här året så var det så här, nej, nu går jag på premiärdagen. Jag orkar inte dodga spoilers i 3 dagar extra.
Och du var utklädd.
Jag var inte utklädd. Det var tanken att det skulle vara det. Men sen jobbade jag så mycket så det blev ingenting. Men jag hade min R2-D2-klänning på mig. Jag hade rakat in rebelloggan i min sidecut. Så jag var ändå... Jag var lite ut... Eller jag var uppklädd. Även fast jag inte var utklädd.
Vänta, om vi går tillbaka här. R2-D2-klänning.
Ja.
Hur ser en sån ut?
Den är... Tänk dig en klänning där man har tryckt liksom R2-D2-mönstret på sig. Det är liksom inte en bild av R2-D2. Hela klänningen ser ut som... R2-D2.
Ja, det är mera färgmönstret och sådär. Inte att du ser ut som R2-D2 när du har klänningen på dig.
Nej, utan det är mer färgmönstret att liksom designen på roboten är tryckt på klänningen.
Jag känner att det kommer behövas en bild av det här på vår Facebookgrupp.
Oj, hej och hå, då måste jag leta fram den igen.
Ja.
Men ja, jag kan se om jag kan hitta en bild och lägga upp på vår Facebookgrupp. För såklart, ni måste se hur den ser ut. Det är en väldigt snygg klänning i övrigt.
Ja, det lät intressant.
Mm.
Jag gick ju dagen efter premiären då och hade ju tänkt att gå på VIP-salongen på Filmstaden i Mall of Scandinavia.
Men... Vänta nu här, Mall of Scandinavia?
Ja, och samma dag som vi skulle gå så rasade taket in på bion.
Va?
Ja, så att någon mejlade mig en länk, kolla här. Så bara, oj, taket har rasat in.
Vad hände då?
Jag fick springa till Filmstaden Sergel och gnälla. Men det visade sig att det var ganska lätt att få biljetter ändå. Då. Men det blev ingen VIP-salong och så blev det Sergel istället. Men samma tid.
Det var ju väldigt enkelt löst i så fall.
Ja, och de kompenserade mig till och med 8 fribiljetter. Och pengarna tillbaka då.
Oj.
Och sen fick jag pröjsa för de nya biljetterna. Så jag var ganska nöjd.
Det låter som helt okej. Jag känner som att det är ju väldigt bra deal. 8 fribiljetter istället för att inte se filmen alls.
Ja, jag var lite orolig där ett tag. Tänkte, hur ska jag hinna se den här då, innan vi ska podda om den? Men det lyckades jag med.
Ja, jag hade ju varit mindre glad ifall vi satt här idag och du säger, jag har inte sett filmen för ett tag.
Precis, spoila ingenting.
Okej, okay. Okay, vi ska ju alltså prata om den här filmen nu då. Nu ska vi kunna prata om jag inte får säga någonting om den.
Just det, kanske vi ska säga också att det är bra om ni har sett filmen. För vi kommer att spoila den så det skriker om det här.
Ja, enorm spoilervarning på hela avsnittet. Har ni inte sett filmen, så vänta med att lyssna på det avsnittet tills ni har sett filmen. För vi kommer spoila handlingen, karaktärerna, effekterna, överraskningar, i princip allting.
Ja, och vi kan börja med att säga då kanske att Rogue One är alltså en fristående film. Har ingenting med episod 8 att göra, som kommer nästa år, om jag förstår rätt.
Precis, och har ingenting som helst att göra med episod 7, som var The Force Awakens, som kom förra året. Det här är en film som utspelar sig precis innan episod 4, alltså den allra första Star Wars-filmen som kom 1977, alltså A New Hope.
Ja, man kan säga i princip att den här rullande förtexten i A New Hope, det är handlingen i Rogue One.
Ja, i princip. Och på ett sätt så när jag inser det känns som att, ja fast det här vet jag ju redan, men oj vad fel jag hade. Hej och hå.
Ja, innan vi går in på filmen så kanske vi ska snabbt dra vad vi tycker om de 7 tidigare.
Uff, oh, ja.
Lite fort sådär.
Lite fort, okej. Okay. Episod 4, jag älskar den.
Ja, ska du inte börja med episod 1? Det är alltid svårigheter med Star Wars. Ordningen är så himla konstig.
Men jag tycker inte om episod 1.
Ja, okej, okay, börja med episod 4.
Precis, episod 4, den är fantastisk, jag älskar den. Det var ju där jag blev som Star Wars frälst och insåg att det här kommer vara en kärlekshistoria jag aldrig någonsin kommer växa ifrån.
Jo, men så är det ju, och ja, jag tror jag har sett den kanske 17 gånger eller så där. Det är något helt bizarrt antal gånger.
Mm. Jag är på exakt samma nivå och jag jublar ju fortfarande lika mycket när Luke lyckas med sitt uppdrag. Det är så här, det spelar ingen roll att jag vet hur den slutar, det är alltid lika spännande.
Och det är ju sagt så, jag hoppas att det är sant, att den heter episod 4 för att George Lucas faktiskt hade planerat 9 filmer från början. Till slut bestämde sig för att göra 1-3 när teknologin blev tillräckligt bra, eller det var i alla fall svepskälet. Men sen tyckte han, nej det här är för jobbigt, någon annan får göra 7-9.
Mm.
Men att tanken med 9 filmer hade funnits hela tiden.
Ja, det så jag hört det också, och jag är ju... Ja, vi tar det när vi kommer till episod 3.
Ja.
För att jag är väl lite glad över att han hade den tanken, samtidigt väldigt olycklig över att han hade den tanken. Men episod 5, vad tycker du om den då?
Ja, den är väl nästan allmänt erkänd som den bästa. Folk verkar ju otroligt frälsta på den. Jag älskar ju alla 7. Jag tycker alla 7 är jättebra filmer. Jag gick många gånger på Phantom Menace när den kom. Jag tyckte det var jättekult att det var en ny Star Wars-film. Och jag är väl ingen anhängare av Jar Jar Binks, men jag tycker ändå Phantom Menace är grovt underskattad. Däremot tycker jag nog att Rymdimperiet slår tillbaka är lite grann ett tv-serieavsnitt. Jag förstår inte riktigt den här enorma storheten i den.
Oj!
Utan jag tycker verkligen att det är en brygga mellan de här två fantastiska filmerna, episod 4 och episod 6.
Jag får ju säga att jag älskar ju episod 5 väldigt mycket, just för att jag tycker den gräver lite mer på djupet på imperiet och man får se lite mer av rebellernas kamp och också av själva universumet som Star Wars utspelas i. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Och så gillar jag att den introduceras till kraften lite mer, för det skrapade vi bara lite grann på ytan i episod 4. Här får vi liksom, vi får träffa Yoda, vi får reda på vad kraften egentligen är för någonting på riktigt, och det blir en helt annan dynamik tycker jag. Också
Jo, men så är det ju, men det är ju uppgiften i en mellanfilm att föra det vidare och liksom gå lite mer på djupet.
Ja.
Och sen innehåller väl det filmhistoriens största reveal förmodligen.
Ja. Och jag tror att det är just den här de oväntade grejerna som händer i den här filmen som gör att för mig är det inte en brygga film. För mig är det en väldigt bra film som standalone. På ett sätt.
Och sen är jag ju svag för Bespin, alltså det är ju Cloud City, det är grejer.
Det är en fantastiskt vacker stad. Uff.
Ja, jag säger inte på något sätt att det är en dålig film, men jag tycker bättre om 4:an och 6:an. Mm.
Men 6:an då?
Ja, om man tittar på 4:an först, den är ju gjord efter det här klassiska sagoreceptet. Det är ju de gamla grekernas recept för en historia typ. Och det är precis som Willow, som George Lucas gjorde på samma sätt. Men sen efter 5:an så kan det ju inte bli dåligt på något sätt. Det är så här, oj, nu ska vi sammanföra det här. Och ja, det görs ju fantastiskt bra.
Det görs ju det.
Jag har undrat lite över alla de här digital enhancements och de här tilläggsgrejerna de har gjort. De tillför inte så hemskt mycket på alla de här tre filmerna.
Nej, sexan märkte väldigt tydligt just på den här extra scenen de skjuter in i Jabbas palats.
Ja.
Det finns en scen som jag tycker att det är helt okej att de har med. Och det är nere i Rancor-pitten som de filmade senare. Det tycker jag tillför en del.
Ja.
Scenen med orkestern tycker jag mest känns som att Okej, det känns som ett avsnitt ur en tv-serie. Att man bara blir fylla ut lite grann. Och den här filmen behöver inte utfyllnad.
Nej, jag tycker mycket av CGI:n då, som gjordes för 15 år sedan och lades in i dem. Den känns gammal nu.
Ja.
Men de ursprungliga modelleffekterna känns betydligt modernare.
Ja, men eller hur? Men jag kom på en till grej jag älskar med CGI-effekterna som lades in 15 år sedan i just sexan.
Ja.
Och det är på slutet när de har besegrat imperiet. Att de lägger in den här, att man inte bara får se hur de firar med Ewoks, utan faktiskt lägger till hur de firar runt om i hela universumet.
Ja.
Den scenen tillför väldigt mycket. Den lyfter en helt dimension. Det är liksom inte bara det att det är en liten steg, utan det visar hur stor den här är, inte bara för rebellen utan för hela galaxen. Den tillför någonting.
Sen på något sätt känns det rätt att Hayden Christensen fick vara med där också.
Nej.
Det på något sätt känns det rätt.
Nej.
Okej.
Nej. Men, och med det så tänker jag att vi går över till episod 1.
Ja, fast vi kanske ska stanna lite vid evokerna just, för de kunde ju lätt ha blivit väldigt fåniga.
Jag tycker de är livsfarliga, herregud.
Ja, de är ju det. Och där på något sätt var ju samma grej han försökte göra sen med Jar Jar Binks, men med evokerna så blev det rätt på något sätt.
Ja, jag skulle säga att skillnaden mellan evokerna och Jar Jar Binks är att evoksen har rejält med integritet. Medan Jar Jar Binks inte har någon som helst integritet, utan bara är där som en humorhöjare. Och det finns inte en tanke på någonting att han ska göra där förutom att tillföra slapstick.
Jag tycker han påminner mest om Långben i Kalle Anka.
Och där sa du någonting.
Ja, men han är verkligen bara goofy.
Ja, det stämmer. Och jag tror att det är, för mig så förstörs episod mycket av Jar Jar Binks. Men jag får erkänna att när jag tittade på den första gången, då tyckte jag att Jar Jar Binks var en rätt charmig figur.
Jaha.
Och tyckte att ja, men det kan vara rätt, det är rätt trevligt. Och sedan så tänkte jag inte mer på det. Men sen när jag såg om den några år senare, så jag insåg att fast det här, oj vad det här sänker filmen. Och då insåg jag att jag hade någon slags graduation goggles på mig. Att jag var så hypad över att det kom en ny Star Wars-film som jag fick uppleva och se vad med premiären på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat innan. Att jag helt bara så här, ja men det är jättebra, den är fantastisk. Och Jar Jar Binks är säkert också bra. Så tittade jag om på den och inte sett, fast han förstör ju mest bara. Han förstör alla de episka ögonblicken som hade kunnat vara jättebra. Han förstör stämningsfulla ögonblick som hade tillfört någonting till handlingen. Och han drar ner de övriga karaktärerna genom att de måste interagera med honom.
Ja, men det stämmer ju. Och jag tror nog man hade väldigt mycket slöja för ögonen när man såg den filmen första gången. För det var verkligen såhär, ja, det är en Star Wars-film, det är premiär, jag får vara med, jaha, woho!
Ja, precis, man var så lycklig för att bara få vara en del av sagan. Och tänkte som att den här delen av sagan fick henne känna sig lite smutsig just på grund av Jar Jar Binks.
Vad tyckte du om tvåan då?
Den tvåan tycker jag definitivt är en mellanfilm. Jag får säga att jag får sitta och tänka efter nu, för jag kommer inte ihåg så jättemycket av den. Men jag minns att jag var glad över att Natalie Portman var med, för jag tycker Natalie Portman är en fantastisk skådespelerska överlag.
Otroligt.
Men kärlekshistorien var så otroligt träig, tråkig, osannolik och bara inte trovärdig. Jag köpte inte deras romans. Jag köpte inte att Anakin och Padme blev kära. Plus att jag inte köpte att Anakin var, jag tycker inte Anakin var trovärdig som karaktär. Det var ingen orsak att han skulle bete sig som han gör, klaga så mycket som han gör och bara ha det genom en sån här grumpig tonårsdialog på det sättet.
Ja, Hayden kanske inte var den rätta personen för den rollen.
Nej, men det fanns några ögonblick i filmen som jag gillade. Jag gillade djuren inne på arenan.
Åh!
Ja. Nexusen och de här andra två som jag helt har glömt namnet på. Att för genom att de djuren kom in så fick jag en extra dimension till mitt Star Wars-universum.
Ja.
det var nog det som tvåan gjorde för mig. Natalie Portman och de tre djuren på arenan.
Ja, jag köpte det här alltså när han slaktade sandfolket.
Ja.
Det tyckte jag var jättebra. För det var så mörkt. Och det var liksom, åh, de vågade gå dit.
Ja.
Så det gjorde faktiskt att jag ursprungligen då, när jag hade sett de tre första filmerna, att jag nog tyckte tvåan var den bästa.
Oj.
Ja, för jag tyckte att i trean då, som vi kommer in på nu, att det fanns så mycket potential där som slösades bort.
Mm.
Jag måste säga en sak till om Phantom Menace bara. Så där hade de ju en av de absolut bästa skurkarna i hela Star Wars-universumet. Och så gick han åt omedelbart.
Ja, just det! Jag kom på en sak till med Phantom Menace.
Ja.
Vi hade Qui-Gon Jinn.
Det hade vi.
Ja, den enda jedin genom filmhistorien där som är, vad man ska säga, neutral.
Ja.
Mm. Som inte följer The Jedi Path och som inte följer The Sith Path. Den håller sig på någon slags neutral mellanväg och aktivt interagerar och ingriper på ett helt annat sätt. Och han är en jätteintressant karaktär, och inte bara för att jag gillar Liam Neeson väldigt, väldigt mycket, men Qui-Gon Jinns karaktär tillför väldigt mycket för att vi faktiskt ska förstå vad Jedi-orden betyder och hur dysfunktionell den faktiskt är och varför den faktiskt var dömd att gå under.
Ja, det tycker jag. Överlag, Jedi-orden, varje gång de är med så kändes det bra.
Ja. Så jag får ju säga så här, att de hade, i Phantom Menace var det Qui-Gon Jinn och jag håller med dig, Darth Maul. Och båda gick åt, och sen var det ju bara käppret åt helvete med den filmen.
Ja.
Men trean då?
Ja, I have the higher ground.
Yeah, and you have no legs.
Och sen just att de var tvungna att bryta mot det enda vi visste i princip. Mm. När Leia berättar om sin mamma liksom, i Return of the Jedi. Så bara, men vänta nu, det gick inte ihop.
Nej. Och det är sånt här plotthole som inte går att fylla igen. Det blir bara jättekonstigt. Antingen är det så att Leia har hallucinerat, vilket hon inte har. Eller så pratar hon om sin mamma på åldern, vilket vi vet hon inte gör. För att Leias mamma på åldern lever tills åldern förstörs.
Ja.
Så att det är bara jättekonstigt. Så här att vem... Alltså det tar bort så mycket trovärdighet från Leia som karaktär i episod 6.
Vet vi i och för sig att hon lever ända till åldern sprängs?
Nu när jag sa det så insåg jag att det står i böckerna och även i Legacy på Star Wars Wikin,
ja,
att både Leias far och mor, så hennes adoptivföräldrar, levde fram till åldern sprängs, att de stod på balkongen och höll om varandra när slutet kom. Jag vet, det är jättejobbigt. Och jag vet inte om detta fortfarande är kanon, men jag tror att det är det, eftersom det ingår i historien runt A New Hope.
Ja, ja, det är väl ett problem att nu är det svårt att veta vad som är kanon och inte.
Mm. Men om vi utgår från att det är kanon,
ja,
så är det så att Leia pratar ju i episod 6 då alltså om Padme som sin mamma, men i episod 3 så dör ju Padme vid tvillingarnas födsel. Och det är det största plotthålet som jag kan komma på i den här sagan hittills.
Ja, det är enormt.
Och det hade varit så lätt att fixa det på något sätt. Bara lös det.
Däremot tycker jag just episode 2 och 3 är så fantastiskt snygga visuellt. Att det är liksom där, det är verkligen George Lucas löper amok med det visuella.
Ja.
Och det räddade mycket för mig.
Det räddade en del för mig, men de har ju inte åldrats så bra tyvärr när man tittar om dem.
Nej, jag försökte snabbt titta om för att kunna prata om det här nu. Då tittade jag på Everything Wrong With från CinemaSins på YouTube.
Åh, vi älskar CinemaSins.
Ja, och då blev det så här, de filmerna är superdåliga.
Jag vet, men det är som du säger, att de ursprungliga effekterna i 4, 5, 6 har stått sig jättebra. All CGI åldras så snabbt att det ser för jävligt ut idag. Ursäkta svordomen.
Så är det ju. Notera i episod 3 hur de spenderar ganska lång tid med att Palpatine berättar om sin mästare.
Mm.
Och där, den scenen är värd att se om man inte har gjort det.
Mm. Jag kom på vad som räddade upp episod 3 för mig. Men jag var nog klar att av de tre nyare Star Wars-filmer, alltså 1, 2 och 3, så är 3 min favorit. För att den är så mörk. Jag har ju en väldig förkärlek för misär och skarp ångest i filmer.
Jo, den är ju väldigt mörk.
Ja, och den är snygg när den är så här mörk. Och jag älskar ju det här ögonblicket när Anakin stegar upp mot Jedi-templet med trupperna bakom sig. Det är ögonblicket när jag ser om det, så jag vet inte, jag vill skratta, gråta, hysteri, slå på någonting i ren frustration. Men jag älskar det. Jag kan se om det hur många gånger som helst. Jag vill fortfarande gåsur av det. Jag kan förlåta trean så mycket, för de gav mig det ögonblicket.
Jag tycker också att Eva McGregor är superbra. Jag tycker han gör rollen fantastisk.
Ja, han är klar. Han och Natalie Portman är fortfarande otroligt starka skinande stjärnor i den här filmen. Och Christopher Lee får vi inte glömma, men han behöver man inte nämna, för han är bra i allt.
Ja, så är det ju. Och Natalie Portman hade ju lite sämre material att jobba med, typ, åh, jag måste bli kär i Hayden.
Ja, vad fasen, fanns det inga andra vettiga män att bli kär i en typ den gnälliga tonåringen som du får curla genom hela livet och förklara att nej, Anakin, bara för att du har haft det jobbigt i barndom så innebär det inte att du kan löpa emot och döda alla. Okej, du gjorde det, vad kul.
Och just också hade de ju problemet att vi visste vart det här skulle leda direkt när vi såg dem. Och det ska vi komma tillbaka till i Rogue One. Men först måste vi prata om Episode 7.
Ja, Force Awakens, Force Awakens.
Ja.
Jag älskar ju Force Awakens på så otroligt många plan.
Jag med.
Ja.
Yes, den är fantastisk. Den har fått väldigt mycket kritik.
Ja.
Men jag tycker att den var otroligt bra. Jag tycker den var vad de tre första filmerna skulle ha varit.
Precis, det blev en slags redemption för mig när jag såg dem, för jag kände att det här har jag väntat på så länge. Och första gången jag gick och såg den så bara satt och tittade på den och hade alla känslor på insidan. Och sen när jag var klar så kändes det som att jag hade sprungit ett maratlopp och spänt mig och hållit andan. Och nästa gång två jag såg den, då hade jag så mycket känslor på insidan, så jag bara grät och skrattade och allting var bara fantastiskt. Så att jag hade ju så mycket förväntningar på Force Awakens som den levde upp till med råge. Och jag menar, om vi bara så här, Rey, BB-8, Finn, allting var fantastiskt.
Ja, och jag tycker Harrison Ford gjorde en fantastiskt stark insats där också.
Åh, och gud, mitt hjärta.
Alla de här små nostalgisakerna också, som de som att fortfarande där målsökarsystemet såg lika eländigt ut som det gjorde 77.
Japp.
Och det var sån känsla i den filmen, och verkligen, det var filmen man ville se. Och sen när jag insåg att Rogue One inte var episod 8, så var det men alla karaktärer som de har byggt upp nu då, och det här liksom, jag vill ju, vad är det här? Och jag fattar inte förrän jag såg trailern. Men var är Rey? Var är liksom alla?
Ja.
Och så var de inte där.
Men de kommer tillbaka sen.
Ja, men de gör ju det, som tur är.
Ja, och mycket med Force Awakens var att för mig, som jag måste upp att, som är så roligt, för att Anakin funkade inte som skurk för mig i ettan, tvåan, trean, för han är en grinig tonåring. Men Kylo Ren funkar för att han är en grinig tonåring i Force Awakens. För att han ska inte vara någonting mer. Han ska bara vara den här vilda tonåringen.
Och han lyckades faktiskt vara mycket mörkare.
Ja. Han lyckades kanalisera de här mörka strömningarna på ett helt annat sätt. Plus att han fick vara grinig tonåring med sina utsprott och riva sönder saker.
Ja.
Och det funkade. Man stördes inte på det som man gjorde på Anakin i episode 1, 2 och 3.
Nej, jag tyckte den var helt fantastisk. Men nu måste vi gripa Rogue One i hornen.
Okej. Vart börjar vi någonstans?
Ska vi börja med Peter Cushing?
Ja.
Grand Moff Tarkin.
Ja. Den här fantastiska karaktären från episod 4 som var la crème de la crème av stiff brittisk aristokrat skurk som bara med ett enda command wipade ut hela Alderaan. Fantastiskt han är med!
Ja, också just att han gav order till Darth Vader och Darth Vader bara lydde.
Precis. Vi har fått etablerat att Grand Moff Tarkin är rätt tuff.
Ja, men jag har alltid funderat, 17 är en moff för någonting?
Jag tror att det är en titel. Nej, moff är väl hans namn?
Nej, moff är en titel.
Är det en titel?
Och Grand Moff är ännu coolare än en moff. Hans jobb verkar ha varit att han var guvernör för The Outer Rim. Och när då republiken upphör så blev guvernörerna självständiga under kejsaren.
Så ståthållare ungefär?
Ja, typ. Och att då en av sakerna som ingick i hans ansvarsområde var då dödsstjärnan. För att den konstruerades i The Outer Rim.
Ska jag förstöra hans titel för idag?
Ja.
Vi kallar honom för Stormuffins.
Nej, det gör vi inte. Oj, ja. Stormuffin.
Ja.
Stormuff. Okej. Okay. Men ja. Peter Cushing dog ju 1994 tyvärr. Men här är han igen i filmen.
Ja, och det är ju lite konstigt. För när jag såg nu Rogue One så hade jag helt glömt att Peter Cushing faktiskt hade dött. Så när Grand Moff Tarkin dyker upp så tycker jag, okej, det var ju kul att de fått honom att vara med. Det är lite dålig CGI för att få honom att se yngre ut, men det är kul att han är med. Och efter filmen så upplyste min man med om att, fast han är ju död, Peter Cushing. Och jag bara, ursäkta mig. Det är han ju faktiskt.
Han såg ut som han levde.
Ja! Och jag är ju lite skeptisk till det här att de, alltså jag älskar Grand Moff Tarkin som karaktär. Men ja. Det blir väldigt konstigt att de återupplivar en död skådespelare med CGI och har hans roll med och skådespelare med. Det blir väldigt konstigt för mig, så det såg fortfarande väldigt konstigt ut med CGI på Grand Moff Tarkin, och med vetskap om att skådespelaren är död. Ja. Så kommer nog nästa gång jag ser den, så kommer nog att få så här, det här är lite läskigt.
Det var i princip samma teknik som användes för Gollum då, fast 15 år senare.
Ja, och medan Gollum såg spektakulär ut och fantastiskt trovärdig, så ser Grand Moff Tarkin lite, han ser ju omänsklig ut, för att det är någonting i med hudens lyster och värmen och framförallt texturen som du inte kan återskapa i CGI. Det syns väldigt tydligt att det här inte är en människa, att det är någon annan karaktär. Det hade nog funkat jättebra om Grand Moff Tarkin varit en alien. Det hade funkat strålande. Men att ha en död skådespelare som man återupplivar med CGI och ska få se mänsklig ut funkar inte, för det är någonting som saknas för mig.
De var verkligen kaxiga med tekniken också. Han var ju med jättemycket och de hade ju kunnat gömma honom bakom ett hologram eller något.
Precis, eller bara att honom stod lite snyggt och så här stirrades ut mot rymden så här, jag är för tuff för att ens visa mitt ansikte för dig. Du får bara ha min röst. Det hade funkat jättebra, men de vill verkligen, som du säger, de vill verkligen visa upp att titta vad coola vi är med teknologin. Och det är också en sån här grej som kan bli spännande att se hur väl det står sig om 5-6 år, om det kommer se ännu läskigare ut än vad det gör nu.
De har ju fått jättebra recensioner för det.
Det skaver lite grann för mig, för att det är lite grann som att se en zombie fast i någon slags mänsklig levande form. Men det här
har ju använts i de två senaste Terminator-filmerna för att göra Arnold ung igen. Okay. Och där tycker jag det har fungerat fantastiskt bra, för att han ser verkligen ut som Arnold 1985. Men han är ju ändå en robot, så att han behöver inte göra så mycket annat än att vara tuff.
Nej, han ska inte.
Det här var ju mycket svårare uppgift. Men om den här tekniken skulle fungera fullt ut, då kan ju filmindustrin bli jättemärklig. Då kan vi ju liksom få nya Bruce Lee-filmer.
Ja, om de tillåter det.
Ja, eller vi kan göra en film med världshistoriens bästa skådisar i.
Åh gud, det hade varit helt fantastiskt och lite läskigt.
Ja, vi är ju inte jättelångt därifrån, utan det kan ju mycket väl hända inom några år. För jag var imponerad av det här. Jag tyckte inte det såg jättedåligt ut.
Nej, alltså det såg inte dåligt ut, ska jag inte säga, men det såg ju inte riktigt, det såg inte 100% ut. Jag var nog väldigt uppmärksam på det, för jag visste att när jag såg det, jag visste ju att Peter Cushing hade varit rätt gammal när han spelade in A New Hope. Ja. Så då var jag väldigt uppmärksam på att, ja, men det syns att de försökt få honom att se yngre ut. Och då blev man extra uppmärksam på det. Det hade varit intressant om någon som inte är medveten om det här faktum att Peter Cushing har gått bort hade sett filmen och bara sagt, ja, men det här var bra. Någon som inte visste allting som du och jag vet om.
Ja, det märkliga var ju att de valde ju inte den här tekniken för Mon Mothma.
Nej.
Utan där var det en ny skådis. Och det, hon var ju jättelik, så att det fungerade absolut.
Ja. Kan det vara en slags att de vill visa Peter Cushing respekt genom detta? Att de inte vill ersätta honom som skådespelare för att han gjorde en så pass bra skådespelinsats? Kan det handla om det?
Jag tror kanske det var lättare att hitta någon som såg ut som Mon Mothma än någon som såg ut som Peter Cushing också.
Ja, förmodligen. Men med tanke på att teknologin har gått så långt fram så är det hyfsat lätt att få någons ansikte att se lite likt. Om vi hittar på exempel Angelina Jolie, Maleficent, med hennes kindben som är otroligt enhanced med CGI.
Men då undrar jag, hur gjorde de Leia? Hon var inte med lika mycket.
Nej.
Hon var ju bara med i den där sista scenen.
Jag är lite, vad ska man säga, jag är lite kluven till detta, för att jag har inte hittat vad det är som gäller. Det finns ju en skådespelerska som spelar Leia.
Ingvild Deila från Norge.
Precis. Carrie Fisher är krediterad som skådespelerska i filmen.
Oj.
Så jag vet, ja, det är hon. Och det som det ryktas om är att de har använt samma teknik, att de har då tagit Leias ansikte, alltså Carrie Fishers ansikte från när hon var yngre, och Bill Pipa har liksom plastat det över då den här skådespelerskan Ingevilds ansikte. Men då är frågan, är det nytt material som de då använder sig av från, som de aldrig använt i New Hope, alltså tidigare aldrig visat material, eller är det gammalt material från A New Hope som de bara återanvänt och bara spexat till lite grann? Jag vet inte det här.
Nej, jag vet inte heller. Om ni vet så skriv det i kommentarerna. Jag tittar just nu på popsugar.com och där påstår de att det inte är CGI alls, utan att hon faktiskt ser ut så här.
Ja, men då finns ju ingen orättighet att credda Carrie Fisher, eller hur?
Nej, det har du ju en poäng i.
Mm.
Så man får väl anta kanske att det var samma teknik, det bara se bättre ut för att det var så lite.
Mm. Men det är intressant det där, för att där tyckte jag det såg väldigt bra ut.
Ja, det såg otroligt bra ut.
Mm. Så oavsett vilken teknik de använt, om det är så att Ingvild är väldigt lik Carrie Fisher, eller om det är så att de har använt gammalt tidigare inspelat material med Carrie Fisher och använt på Ingvilds ansikte, så är det är snyggt gjort.
Det är inte omöjligt, för det finns ju en massa konstigt material de har spelat in som de inte har visat.
Mm.
Om inte annars kan du ha tagit någonting från Christmas Special som ingen har sett, typ.
Du har sett den, eller hur?
Ja, eller, ja. Jag klarade inte av att se klart den.
Nej, jag har funderat på att se den. Sen så läste jag vad den handlade om och kom fram till att nej.
Den var fruktansvärd.
Jag kan tänka mig det, de sjunger i den, eller hur?
Ja.
Mm, då vill inte jag se den, och jag älskar ändå musikaler.
Vad hade du för förväntningar då när du gick in och satte dig på Rogue One?
Jag hade ju förväntningarna upp över öronen. Jag var så peppad på den här filmen, så jag hoppade ju runt och typ skrek innan. Bara Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Jag var så hypad på den. Jag var otroligt peppad bara för att det skulle vara en ny Star Wars-film. Det hade ju byggts upp väldigt mycket för att Force Awakens var så bra. Och även fast jag då visste att Rogue One inte är en sequel eller har någonting att göra med Force Awakens, så väntade jag mig mycket av filmen då, just för att Force Awakens var så bra. Så jag hade ju förväntningar på att det här kommer vara en bra historia, att det kommer vara en mörk historia, att det kommer vara rymdstrider och episkhet. Så när Darth Vader dök upp i trailern, så blev jag ju eldologer ännu mer, så mina förväntningar var ju skyhöga.
Hur levde filmen upp till dina förväntningar då?
Gud ja, med råge. Jag kunde inte andas när jag kom ut från filmen.
Oj.
Ja. Men vi kommer tillbaka till det, för jag är lite nyfiken på vad hade du för förväntningar på filmen?
Jo, jag hade ganska låga förväntningar faktiskt. För
Oj.
Att jag insåg ju, det här var ju kanske det man skulle vara rädd för när Disney tog över. Att liksom, nu kommer de försöka mjölka ut mera pengar ur Star Wars. De ska göra en film om året. Det här är en fristående film. Vi vet precis vad som kommer att hända. Eller i alla fall vad det kommer att resultera i.
Mm.
Och att de kommer inte återvända till de här karaktärerna. Fascinerande nog verkar det som att nästan inte en enda människa som är inblandad i Force Awakens var inblandad i den här, utan den har producerats parallellt.
Japp. Yep.
Och ja, jag hade inte samma känslor som du när jag kom ut faktiskt. Utan jag var ganska besviken faktiskt.
Oj, hej ho.
Ja, jag kände det lite som att jag hade sett ett dataspel. Alltså jag tyckte att det var liksom bara prat och fighter. Och det mest intressanta karaktären var, roboten var ju rolig, det var han ju.
Ja.
Och Mads Mikkelsens Galen Enso var ju jättebra, men han gick åt den någonstans i mitten och till slut gick ju alla åt. Och på slutet brydde jag mig inte dugg om att de dog. Och det kändes som att det var massor av dåliga beslut hela vägen. Och att det var de här jättelånga fighterna som jag håller på med.
Ja.
Och man visste inte vad alltså, vad förutsättningarna var för fighterna heller, utan det var så här, varför gör de så där? Vad är det som händer?
Mm.
Och jag kände att karaktärerna var väldigt platta, fick ingen chans att utvecklas. Jag tyckte huvudpersonen var otroligt blek jämfört med Rey. Man visste ju att hon hade den här historien med sin pappa liksom. Och sen såg Guerrera, kändes ju som att Forrest Whitaker gjorde om sin roll från Battlefield Earth. Ja, och alla de här bipersonerna som var så väldigt många, kändes ju som att okej, det finns någonting lovande här, men de utvecklades ingenting och sen dog alla.
Mm.
Så att jag gick ut med en liten dålig smak i munnen. Jag kände verkligen också att oj, det här kommer att bli det första riktiga avsnittet vi gör den här podden. Och då kan jag inte vara negativ, men jag måste vara ärlig också.
Ja, jag hade varit väldigt arg på dig om du inte var ärlig om det här.
Ja, jag bara, det här var så bra. Men ja, och så just det här att vi visste ju att det här skulle fungera.
Mm.
Att de skulle få tag på. Så det fanns liksom inte riktigt någon insats heller. Och eftersom de inte dyker upp senare så skulle förmodligen alla dö. Och så gjorde de det.
Mm. Nej, men det är ju det som är lite...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nackdelen med den här filmen att vi vet ju hur det kommer sluta, för att det är det som vi ser i förtexten till A New Hope. Jag älskar ju den här filmen väldigt mycket.
Ja.
Och jag tyckte ju väldigt mycket om karaktärerna. Jag älskade Jyn för att jag tycker Jyn, Felicity Jones överlag, lyckades väldigt bra med att porträttera Jyn som en karaktär som har otroligt mycket sorg, saknad, ensamhet, smärta över att vara skild med sin familj, varit ensam och tvingas kämpa för sin överlevnad ihop med att hon faktiskt inte riktigt har ett mål förrän hon börjar leta efter sin pappa. Att hon inte har varit den här dedikerade, drivna karaktären, utan hon har kämpat för sin överlevnad.
Ja.
Och jag drog inte en parallell till Rey där, för Rey har ju också varit så här att de kommer nog tillbaka och hämta mig någon gång, men jag har inte något val annat än att försöka överleva. Och det är lite samma sak med Jyn. Men båda hittar en slags mål och en drivkraft i vad de vill göra senare, vilket tar fram de här egenskaperna som de har förvärvat genom livet då de har tvingats kämpa för sin överlevnad. Så jag tyckte Jyn funkade väldigt, väldigt bra för mig.
Mm.
Och älskar Kay. Kay påminner väldigt mycket om min katt.
Okej. Okay.
Ja, men helt obstinata. Ja, jag tänker så här, jag kommer ha din rygg. Men inte för att jag vill, utan för att en annan säger till mig.
Ja.
Det är lite grann som att ibland kommer katten upp i knät och man bara, åh hej, är du gosig och fin? Och katten bara, jag vill mest bara ha det där du har i handen. Okej, när jag fått den hoppa ner, jag bara, hopp.
Ja.
Tack, kattfan. Så jag tyckte väldigt mycket om Kay.
Ja.
Och jag tyckte väldigt mycket om Jyn.
De andra då?
Cassian tyckte jag om på ett sätt för att... Okej, innan jag går in på Cassian måste jag säga att jag... Igen, jag har ju en väldigt förkärlek för misärfilmer.
Ja,
och det som gjorde för Rogue One väldigt mycket för mig var att här får man se en sida av rebellkampen som har saknats för mig. Nämligen här med att det är inte alltid varit de här Knights in Shining Armor som kommer in som en räddardagen och så klarar man det och hela flottan kommer undan och de tjoar och kimmar och allting. Yay, vi klarade av det här. Utan det här som utspelar sig slut på filmen är ju rebellernas första riktiga seger över imperiet.
Ja.
Och segern innebär att alla inblandade i princip dör.
Ja, definitivt. Det var väldigt mycket wars och lite stars.
Ja, och det är också en sån otroligt talande detalj för mig att det är så här rebellerna haft det. Fram tills A New Hope. De har kämpat i motvind. De har dödat dem. De har dödat alla som förrått dem. Alla som de inte kunnat lita på. De har gjort skitjobb. De har varit spioner. De har haft en så otrolig motvind att kämpa i. Det här har varit en smutsig gerillakamp. Och som också har splittat upp dem i två olika läger. Vi har rebellerna som drivs av de här senatsledarna som är så här att vi tänker göra det här på ett hyfsat snyggt sätt. Vi går inte till öppen kamp på riktigt det här sättet som innebär terroristiska eller terrorismakter. Utan vi väntar och avvaktar och vill liksom hitta någonting som vi kan dra till senaten och avslöja imperiet och kejsaren så att de kan ta ner det på ett rättsligt sätt. Och vi har Sogorera som kör full out terrorister. De spränger folk i luften. De gör riktade insatser mot militären. De tar allt vad de kommer över på en väldigt liten skala. Och att lyfta fram det här, både att kampen inte har varit enad. Och så att kampen inte alltid har handlat om stora slag och vem som gör hjälte. Utan det har handlat om att hur många måste vi offra för att uppnå detta. Och måste vi offra alla så är det värt det.
Det i och för sig är ganska bra. För det på något sätt höjer värdet av episod 4. Mm. Om man ser den här innan så vet man liksom, oj, det här var priset de betalade för att det här skulle fungera.
Mm. Och också om man ser till episod 4, 5 och 6 så går ju de grejerna ännu väldigt lätt. Ja, de har motgångar i rymdimperiet och tillbaka. Men hej, de flesta lyckas fri från Hoth. Hela bas, hela liksom flygflottan kommer undan. I A New Hope så spränger de dödsstjärnan. I Return of the Jedi så tar de ut hela imperiet. De har en klar framgångskurva där. Om man jämför med hur det måste varit innan Rogue One. Då de bara haft motgångar. För det här är deras första seger. Och med tanke på att liksom med det så tycker jag att Captain Cassian är en väldigt bra karaktär. För här är vi en karaktär som är som en slags, vad ska man säga? Nej, han är opportunist på ett sätt. Han utnyttjar folk som kommer i hans väg på ett sätt att ja, men har du information, jag tar den, sen skjuter jag ihjäl dig. För att det viktigaste här är rebellkampen. Det viktigaste är att vi kommer framåt.
Ja.
Och det är lite lätt på ett sätt, för jag har sett en del jämförande med Han Solo. Och jag säger att han är inte alls någon Solo, men Han Solo tänker enbart på sig själv och vad han kan få ut av saker. Så tänker Cassian enbart på vad kan jag få ut av personer för rebellkampen.
Ja, han var mer fanatiker.
Ja, exakt. Och det har saknat en sån karaktär för mig. Den här blindt övertygade fanatiker som verkligen liksom har levt med den här kampen sedan han var barn. Och har gjort allt. Han har gjort saker han skämts för. Han har mördat, han har utpressat, han har hotat folk. För att det här ska gå framåt.
Ja.
Och att ha en sån karaktär som precis kommer in och sätter agendan. Att det här är inte en trevlig bra film. Det här är inte en trevlig bra kamp. Det har blivit väldigt, väldigt trovärdig. Men det som visar också genom hela filmen är hans tvivel på att ja, jag gör det här för kampen. Men det här påverkar mig som människa. Det är jobbigt att ha ihjäl andra människor för någonting man tror på. För du dödar ändå människor.
Ja. Vad jag kände också lite grann när det blev så här mörkt på något sätt. Att man har ju kallat Star Wars-filmerna för Space Opera. Och att de första tre filmerna, alltså 4-6 speciellt, egentligen var fantasyfilmer. Mm. I en science fiction-setting. Så tycker jag vi var betydligt närmare filmer som Starship Troopers och liknande i den här. Att det är liksom jätte science fiction. Att det verkligen är bara rymdkrig.
Mm. Ja, men definitivt. Och det är inte det här. Ja, men det är lite grann där. Det här är inte en saga om hjältar i skinande vit rustning. Det här är en saga om hjältarna som bär upp riddarna i vit rustning på sina axlar för att de ska kunna uppnå sitt mål i 456.
Ja, då nästan lite så här bakom kulisserna titta vad som egentligen hände så att hjältarna kunde hjälpa sig.
Ja, men exakt så.
Men en annan sak jag störde mig ordentligt på var just att det fanns inga lugna ögonblick i filmen. Riktigt. När det var pratade, då var det exposition och liksom, nu ska vi göra här. Mm. Det var som de här ja, mellanrummen i dataspel. Liksom. Okej, det här är nästa uppdrag.
Mm. Nej, men det stämmer ju. Det går ju ett otroligt högt tempo hela tiden. Och det växlar ju mycket, särskilt i början med en olika miljö. Att nu är de på den här månen, nu är de på den här planeten, nu är de här.
Ja.
Det är väldigt mycket som kan tryckas in. Den hade nog vunnit på att kanske vara lite längre som har fått något andrum emellan. Samtidigt så gillar jag det höga tempot, för det reflekterar också vilken otrolig press som rebellerna jobbar under. De vet att de har ett vapen, att IP-et har ett vapen som snart kommer vara klart. De jobbar mot tiden för att få någon som helst lead på detta. Få tag på någonting, få tag på Galen Erz och få tag på någonting. Och det hetsiga tempot gör att man verkligen känner att ja, men vi kan inte stanna, vi måste fortsätta framåt, framåt, framåt. För tar vi en paus så kommer hela galaxen att gå åt helvete.
Nu fortsätter vi avverka karaktärer. Vad tycker du om de andra?
Vad jag tycker om de andra. Var ska vi börja?
Börja med Chirrut.
Jag tycker om Chirrut väldigt mycket. Jag tycker det är kul att se en karaktär som är stark i kraften utan att vara Jedi. Jag tycker det är kul.
Ja, det är väldigt ovanligt.
Ja, jag tycker också det är kul att se en karaktär som har ett klart funktionshinder. Han är blind.
Ja.
Och det tycker jag är kul att se, för det får vi inte se så ofta.
Nej.
Jag hade velat se lite mer om honom och om hans kamrat Base, som också är...
Deras relation var intressant, tycker jag.
Ja, min man berättade nu för mig tidigare att det går en fan theory om att Chirrut och Base faktiskt är ett par.
Ja, det skulle inte vara omöjligt.
Nej. Regissören har också gett tumme upp på att jag har ingenting emot att man läser in det här. Så det gjorde ju hela min dag lite ännu bättre när jag fick höra det.
Ja.
Mm. Men jag tycker att Chirrut och Base funkar väldigt bra för mig. De fyller sina roller bra. De reflekterar en sida av det civila. De civila som kommer in i den här kampen, som inte är rebeller, men samtidigt som har ett mercenary förflutet och ett förflutet som krigare. Chirrut med sin otroligt orubbliga tro på kraften utan att vara Jedi är otroligt uppfriskande.
Ja, då undrar man ju hur det passar in i det vi vet om kraften då. Mm. Då måste vi inkorporera vad som sades i episode 1-3.
Mm.
Men skulle då Chirrut egentligen vara en Jedi, men det fanns ingen som kunde träna honom. Han är ju för gammal för det.
Nej, jag tror inte att han är en Jedi alls.
Utan han är bara en vis kille som råkar kunna...
det här. Ja, jag placerar Chirrut lite grann i samma fack som jag gjorde med... Vad heter hon nu då? I The Force Awakens. Mas Kanata.
Ja.
Som också var stark i kraften. Det är lite grann som att man är otränad i kraften. Mm. Och man kan inte träna sig bli Jedi om man inte har det här Jedi-kallet och liksom har lärt sig de här otroligt dysfunktionella grejerna med att du ska inte ha några känslor, jidde. Men du känner ändå av kraften på ett helt annat sätt. Du kan arbeta med den och vrida den till din fördel. Det är liksom som att du har level 5 i kraften men Jedi är level 20.
Jag känner att jag inte kan nämna ordet midichlorians, så jag ska inte göra det.
Midichlorians har aldrig hänt.
Nej, vi glömmer det.
Det är en smutsig uppfinning.
Precis, kraften är en sjukdom.
Ja. Men jag gillar Chirrut och jag gillar Base väldigt bra. Jag tycker de fungerar. Jag hade gärna sett lite mer karaktärsutveckling på dem, men vi vet ju vart det här barkar. De kommer ju gå åt allihopa och du hinns inte med. För huvudkaraktärerna är ju Jyn, eller det är ju Jyn och Cassian i princip. Och sen Galen Erso. Och de tre måste få ta lite mer plats. Chirrut och Base finns inte plats för det. Däremot är jag väldigt förtjust i Bodhi, som är den här former Imperial Pilot.
Ja.
Som jag tycker fick väldigt mycket utrymme för att bara vara en liten så här pilot, men som speglar en sida av Imperiet också, att det finns folk som arbetar för Imperiet som kan bli övertygade om att Imperiet faktiskt har fel, som vågar det här språnget att faktiskt desertera från Imperiet och lämna social trygghet, sin familj, en säker röd och allting för någonting de tror på. och faktiskt gå all ut. Det är också ett tecken på hur människor som jobbar under imperiet faktiskt kanske gjorde det i början för att de inte hade något val, men det påverkas av att det här inte är en sund struktur. Det här är en tyranni.
Jag tycker det hade varit effektivare om de inte hade gjort precis samma sak i Force Awakens.
Definitivt. Men det är kul att se att det sker på alla nivåer. För eftersom, medan Finn var en soldat, och det var mycket lätt att säga att han fick ett trauma att nej, det här med att döda människor är fel, så var ju Bodick bara en liten lastpilot.
Jag spelade ju Star Wars-rollspelet förr i tiden.
Oh.
Och jag ska bara säga det om Chirrut och Bayse. De kändes verkligen som rollspelskaraktärer. Det var två personer som hade dött i förra kampanjen och de hade fått nya gubbar, så hade de gjort de här.
Ja, på ett sätt ja.
Det är inte dåligt. Men jag fick den känslan väldigt mycket.
Men om vi tänker så här, jag vill gå tillbaka till en karaktär som dör av väldigt tidigt, men som ändå har ett stor betydelse. Och det är ju Mads Mikkelsens Galen Erso.
Ja.
Som jag tycker fungerar otroligt bra i den här.
Ja, det är ju fantastisk reparering av det största plotthålet i New Hope.
Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj.
Så här, varför har ni byggt en självförstörelseknapp? Så,
vi byggde inte in någon. Det var faktiskt en annan som byggde in det. Man bara, ah, okej.
Okay. Oh, now it makes sense.
Ja, och också makes sense att, ja, men det fanns en person som såg det här hologrammet, två, och det var Jyn och det var Saw Gerrera. Och det förstördes när hela Jedi förstördes. Så ja. Det är bara logiskt att det inte finns i de senare filmerna. Och det är lagning av ett plotthål som faktiskt funkar jättebra.
Ja, det var snyggt.
Och jag kan säga också att jag har ju haft lite svårt för Mads Mikkelsen i perioder. Jag älskade honom i Casino Royale, James Bond.
Ja.
Däremot så var han med i den väldigt konstiga rullen Valhalla Rising för x antal år sedan.
Ja.
Och jag har haft svårt för honom sedan dess. Men med den här rollen så kände jag att jag kan helt och fullt säga, Mads Mikkelsen, jag förlåter dig. Du är en fantastisk skådespelerska. Eller skådespelare.
Jag har ju sett Hannibal då, så jag är på hans sida. Ja, han är jättebra där.
Ja, jag har hört mycket gott om honom där. Men jag har ju väldigt mycket emot att se Hannibal för att jag inte klarar av skräck.
Den största missen i Hannibal då, måste jag säga, eftersom jag gör seriemördarpodden då, att så många seriemördare på samma ställe, det är inte så sannolikt.
Nej, seriemördare tenderar att vara ensamvargar.
Ja, väldigt sällsynt då.
Mm.
Men där är det en ny varje avsnitt nästan.
Mm. Men, ja.
Ja, vad kan vi säga mer om Rogue One?
Ja, vi har ju rört lite grann hur den påverkar Star Wars-sagan som helhet. Det täcker ju igen det stora plotthålet i episod 4. Varför har Death Star en inbyggd självförsörjningsknapp? Hur tycker du mer den inverkar på Star Wars-sagan som helhet om vi tittar på den så?
Ja, den ger ju det här lite mörkare elementet då som du förklarar. Men i övrigt så känns det som att den är gjord för att inte påverka resten av Star Wars-sagan. Och jag tycker inte den påverkar så mycket heller.
Men det stämmer, liksom mycket av det som säger stämmer ju, för att karaktärerna, vi vet att de inte kommer dyka upp någon annanstans. De har inte ett impact på det sättet. Men på ett sätt tror jag att det är bra, för att det här är ju den här lilla krusningen på vattnet som börjar. Man ser ju aldrig stenen som släpps ner i vattnet, man ser bara ringarna på vattnet.
Det var ju ganska stort mellanrum mellan episod 3 och 4.
Mm. Och den här anklar ju direkt an till fyran på ett sätt som jag tyckte funkade på ett sätt.
Ja, det gör den ju absolut. Men vi har glömt en karaktär som ju förtjänar att nämnas. Eller två faktiskt. Den första är ju Orson Krennic. Skurken i dramat.
Just det, ja. Jag bara, vänta nu, det var någon där i vit mantel som sprang runt och var gnällig. Ja, just det, Krennic, ja.
Ja, tyckte du om honom då?
Alltså, det är ju tufft för en karaktär att bli överskuggad av Grand Moff Tarkin.
Ja, bli överskuggad av någon som har varit död sedan 94.
Ja, jag tycker Krennic på ett sätt är så här, ja, alltså visuellt, det är väldigt snyggt att ha en karaktär helt vitt med den här vita manteln som kommer in. Det är många snygga scener han är med i.
Ja.
Men Grand Moff Tarkin och Darth Vader tar ju över den här filmen som skurkar, så Krennic blir mest bara så här, ja, det var någon i vit mantel som sprang och gnällde där borta och var så här, wine, det ska vara min dödstjärna, wine, alla är emot mig. Jag bara, ja, men buhu, gå och grina lite mer.
Ja, så var det ju.
Mm. Och jag antar att den andra tänkte på Darth Vader.
Ja, vi måste prata om Darth Vader. Ja. Helt klart. Det var ju väldigt lite Darth Vader. Jag kände mig lite blåst där.
Ja.
Och han är inte så svår att återskapa. Det är ju bara att fixa en dräkt. Och de hade ju James Earl Jones. Så att...
Ja. Men jag tyckte det var... Jag hade nog blivit lite besviken om jag haft med honom mer. Eftersom han är med så mycket i 4, 5, 6.
Ja.
Och det är mer effektfullt att ta fram honom i så här små doser. Men jag måste bara prata om att jag tycker det är så snyggt att vi får se olika sidor av Darth Vader här.
På vilket sätt då?
När vi får se den första gången så är han ju den här tuben med vätska. Uppenbarligen på någon slags hälsokur, livsuppehållande. Jag vet inte vad man ska kalla det. Han är utan sin dräkt och väldigt, väldigt sårbar i sin tub med vätska.
Ja.
Så man får se honom på det mest sårbara han är, där han liksom bara på något sätt förvaras.
Ja.
Till i slutet där vi får se honom bara wipa en hel korridor med rebellsoldater. Det är force choking, det är krossa folk mot taket, det är vilt svingande med lightsabern. Vi får se honom på sitt svagaste och på sitt starkaste. Vi förstår varför folk fruktar honom. Vi får också se en väldigt bruten man i det fysiska.
Och det tyckte jag blev väldigt effektivt när han gick emot där på slutet. För att vi hade fått se kraften så jättelite. Och är det någonting man associerar med Star Wars, är det just ljussablar och kraften. Och här kom det. Ordentligt.
Mm. Det var väldigt snyggt avslut på filmen när han stod där med ljussablen, den här röda som bara lyser. Och man bara så här, åh era stackars jävlar, be era bönor för nu är ni så körda allihopa.
Ja.
Mm. Darth Vader funkade bra för mig. Jag hade ju nog gärna också sett honom mer. Men det hade... Jag ser inte riktigt vart han skulle åka med. För han hade inte haft någon orsak till att åka och hämta Gelineris. Han hade inte haft någon orsak att åka till... vara ute på de här små uppdragen. Han är ju liksom kejsarens huvudspelare som tas ut när det verkligen behövs muskelkraft.
Men han hängde på dödsstjärnan, eller hur?
Mm, japp.
Och då är ju frågan, vad 17 gjorde han där egentligen?
Alltså det är ju en rätt passande scen för honom.
Ja, men det var så här, Grand Moff Tarkin hade ju befälet och var den som var ansvarig då. Så vad gör Darth Vader där egentligen?
Menar du den här filmen?
Ja, och i New Hope egentligen.
Ja.
Eller i New Hope kommer han ju dit för han vet att det ska hända saker där.
Ja, och han kommer dit med Leia också.
Ja.
Mm. Och i den här filmen så tänker jag mig att det är så passande att han... Han är ju kejsarens högra hand. Hur man än vrider och vänder på det så är han ju näst starkast inom imperiet.
Mm.
Att han då är med på något slags övervakare, fast ändå inte, på dödsstjärnan som är imperiets huvudvapen. Det är ett logiskt, för om det är så att Grand Moff Tarkin plötsligt skulle känna för att förråda någonting så kan Vader force-choka honom. Och de två verkar också ha en rätt bra relation. Det ser man ju i filmen 4, liksom, att Grand Moff Tarkin kan beordra honom saker, men han har också stor respekt för Vader så som bärande av, eller så som var den sista kvarlevan av Jedi-orden och den som är kunnig i kraften.
Ja.
Så att jag tror att det är liksom, jag tror att de är lite kompisar.
Mm.
De tycker om att hänga ihop på något slags konstigt, mystiskt, dysfunktionellt sätt.
Ja, jag kan köpa det.
Mm. Men nu måste jag få prata om det här som gör att jag är såld på filmen ordentligt.
Ja, prata.
Ja. Den här filmen bryter så många normer och den är så otroligt banbrytande. För att det är så otroligt mycket etnisk mångfald i den här filmen.
Det är det verkligen.
Mm. Det är fantastiskt. Jag satt ju och storgrät efter filmen för att jag inte kunde hantera riktigt hur mycket starkare rasifierade karaktärer det är.
Ja.
Att se, det är ju ofta man ser i, särskilt i science fiction-filmer, att man ser liksom att ja, men de har rasifierade karaktärer, men de är sidekicks, eller så dör de.
De är Lando Calrissian.
Ja, precis. Och liksom så här, ja, men de hade liksom en. Bara, ni har en genom hela 4, 5, 6, har ni en.
Ja.
En rasifierad karaktär. Det är den ni har. Punkt och slut. Det känns som Force Awakens. Det är bara, okej, ni har John Boyega som Finn. En rasifierad man i huvudrollen liksom tillsammans med Rey. Jättebra. Jag tyckte det bröt lite mark. Och så kommer Rogue One och jag bara, ursäkta, ni har en kvinnlig huvudroll och fem rasifierade män i huvudrollen. Det händer aldrig i science fiction-filmer. Det händer inte ens i vanliga filmer.
Jag lusläste kommentarerna på IMDb. För den har ju fått jättehöga betyg på IMDb. Mm. Och betygen är ju väldigt polariserade. Mm. Det är den vanligaste kritiken mot filmen. Alltså, Disneys liberala propaganda. Alltså, det här är Disney som försöker hjärntvätta oss.
Ja, för det är jättehjärntvättat att ge två grupper som väldigt, väldigt ofta liksom sätts på nedvärderande stereotypiska roller. Vi har kvinnor och vi har rasifierade som alltid får spela stereotyper. Eller bara så här, ja, men du är en psycho och sen dör du.
Exakt.
Oj, vad liberalt det är att de plötsligt får ta plats i en sci-fi-film.
Och jag tittade efter de dåliga reaktionerna för att se liksom, vad var det jag saknade i filmen. Det här är inte rövligt. Jag var ute efter sagan och liksom operan i det hela. Så bara, jaha, så... Så ja, Donald Trump typiska... där och kommenterade.
Åh gud. Åh, orkar inte.
Nej.
Men det är det som gör den här filmen så otroligt viktig för mig på så många sätt. Att, för det första då att den som Star Wars-film tillför det här mörka svärtan som jag vill ha som underton till hela 4-5-6an.
Ja.
Och också det att den är så bra när det gäller representation. För det här är hjältar som... så många generationer resterade kommer kunna se upp till, identifiera sig med och faktiskt bygga vidare på. Rogue One sparkar liksom upp en helt ny dörr här som Force Awakens började öppna lite grann.
Ja.
Och Rogue One bara, vi sparkar upp helt och hållet, det här är framtiden. Visst, i rymden finns inte de här grejerna, men det finns i den verkliga världen vi lever i. Och därför kastar vi resterade i huvudrollerna som har en agenda, som har namn och som får vara med hela vägen. Ända in i kaklet. Och det är så otroligt betydelsefullt.
Ja,
det är. Och ja, jag vet knappt var jag ska börja för jag blir så tagen av det här. Det är...
Fortsätt du bara.
Ja, men det är så ofta så här att just i Star Wars, när man ser om 4, 5, 6, 1, 2, 3, så är det vita män, det är vita personer som får komma till tals. Och just med argumentet, ja men i rymden spelar det här ingen roll. Jag bara, nej, men vi har den verkliga världen att förhålla oss till. Så varför är vi inte bättre på att kasta rasifierade skådespelare i de här stora rollerna? Och det blir ofta baserat på argumentet att regissörer vill inte kasta okända rasifierade skådespelare i roller i stora filmer. För de är för okända kort. Men de har inget problem att göra det med vita okända skådespelare. För att vita okända skådespelare säljer ofta bättre hos en bredare publik.
Och men här har väl varit ganska bra på att kasta okända skådespelare.
Ja. Så därför de gjorde det här igen nu, att de tog okända skådespelare men okända rasifierade skådespelare i en film de visste skulle bli jättehypad, skulle få jättemycket uppmärksamhet och skulle bli en av de mest sedda filmerna genom tiderna. Det kunde de ju dra susen efter Force Awakens, att de ändå vågar göra detta är enormt stort. Så ja. Jag tror att mitt omdöme är lite färdigt att jag inte kan släppa hur bra den här filmen är på representation. Jag vill inte säga att det är en feministisk film helt och fullt för en sak. Den hade behövt fler kvinnliga huvudroller. Men jag vill säga ändå att den är en film med väldigt många feministiska element. För den har bra kvinnliga huvudroller. Den har bra syn på intersektionalitet. Och den bryter mot så många stereotyper.
Ja.
Nu är jag nog klar.
Jag funderar på den här filmen som ska komma 2018 då. Den som blir nästa fristående film.
Mm.
Och den verkar ju i princip redan ha börjat göras. Och det verkar vara ett helt nytt gäng som gör den.
Ja.
Det är inte de som gjorde Rogue One.
Nej.
Och vi har tre personer castade till den. Emilia Clarke.
Oj, spännande.
Ja, Alden Ehre är Han Solo.
Ja, just det, ja. Det är hans solo-spinoffen, ja.
Ja, det här är hans solo-antologin. Och Donald Glover är Lando Calrissian. Ja.
Woop, woop.
Så att det kan ju bli intressant.
Det kan bli väldigt, väldigt intressant.
Och den måste ju typ utspela sig samtidigt som Rogue One då, skulle jag säga.
Ja.
Mellan tummen och pekfingret. Och kanske tidigare också.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att den utspelar sig tidigare i och med att i Rogue... För att om Rogue One utspelar sig typ... Precis nästan, alltså den är så tätt in på episod 4 så det finns inte...
Ja, just det, den kommer att vara tidigare.
Jag skulle säga kanske 10-15 år innan Rogue One.
Ja, och så kommer Jabba vara med, kan man anta.
Jag gillar Jabba på ett sätt samtidigt som jag tycker att Jabba är jätteobehaglig.
Undrar om han kommer vara liten då, eller... Ja, det måste han nästan vara, de har ju visat honom liten så många gånger.
Ja, han kommer vara en liten jabba.
Liten jabba.
Liten jabba. Baby jabba.
Men rörlig.
Ja. Undrar hur ser Rancorn igen. Rancorn är fortfarande ett av mina bästa minnen från Return of the Jedi.
Åh, oh, den är jättecool.
Jag älskar Rancorn. Åh, oh, det är så coolt monster.
Ja, grissoldaterna kanske man kan klara sig utan.
De kan vi klara sig utan. De gjorde ingen människa glad.
Nej, det blev lite mupparna där faktiskt. Mm. Ibland.
Men du Dan?
Ja.
Jag pratar ju väldigt mycket om just mångfald och feminism i den här filmen. Jag är väl lite nyfiken på att höra vad du tycker om det här.
Nej, men jag håller ju bara med dig, med sig som jag är. Nej, men du har helt rätt. Det var ju så. Den var ju fantastiskt mångfaldig.
Mm.
Och det är ju bara konstigt att filmen inte är det överlag.
Ja, särskilt
och just det här är ju banbrytande i sig då, för att då kan ju nya filmer bli det.
Jag tror det också. Och jag tror det är väldigt viktigt just att Star Wars-filmerna går in på den här vägen, för de är ju så otroligt stora, vad säger man? Det är en sån stor franchise.
Ja, det är enormt. Och det kommer ju inte bli mindre om man får en film per år. Jag vet inte om de ska göra en film 2020 också då, för 2019 kommer ju episod 9. Men med tanke på att det här har gått ganska bra så lär det bli en till fristående film också.
Jag tror det också. Och i och med också den här detaljen att de har, säger man, de har rätt ut allting som stod i böckerna som har skrivits och att det inte längre kan utan har till legacy. Så de är hur mycket som helst kan bygga på.
Ja.
Jag för min del hade gärna velat se en historia som jag tyckte väldigt bra om från böckerna var ju Mara Jade. Som är en karaktär som senare blir väldigt betydelsefull för Luke Skywalker. Att hennes historia raderades ut och inte längre är canon var ju otroligt ledsamt. Så jag hoppas att den kanske kan få en film om henne.
Oh.
Just i samma anda med det här starka kvinnliga karaktärer som får ta plats i Star Wars universumet. Det hade jag sett fram emot.
Ja, det måste ju i så fall påverka episod 8 känns det som.
Ja, så man kan alltid hoppas.
Ja.
Mm.
Wow!
Men vilken resa vi har börjat här.
Ja, här, vi kommer inte recensera en film i varje avsnitt. Men det här kände vi att det var tillräckligt viktigt för att prata om ett helt avsnitt.
Precis. Vi är ju Star Wars-nördar i grund och botten. Så det hade ju varit oförlåtligt av oss att inte ta upp Star Wars när vi båda har sett den.
Ja. Ja, absolut. Och när det kommer så här banbrytande nördiga filmer så kommer vi att prata om dem också. Hade vi börjat lite tidigare hade vi nog pratat om Fantastic Beasts.
And Where to Find Them.
Bästa Harry Potter-filmen.
Precis, den är fantastisk. Vi kanske måste prata om den ändå.
Kanske. Det kommer ju flera så att vi kan prata om tvåan.
Det måste vi nog göra. Och jag vill också säga det, kära lyssnare, att om ni har någon film som ni tycker att ja, men den här kanske Anna och Dan borde ta se och analysera, eller bara så här, den här tycker jag ni borde prata om, så får ni jättegärna skicka oss ett meddelande på vår Facebook-sida.
Absolut.
Så kanske vi gör det.
Ja, och jag säger tillräckligt många det så måste vi göra det.
Precis, så har ni någon film tycker de här vill jag att Anna och Dan ska se, så hit it, skriv ett mejl och skicka det till oss.
Manos Hands of Fate.
Manos Hands of Fate, oh, den har inte jag sett.
Legendarisk, som den sämsta film som någonsin har gjort. Jag var inne ett tag på att starta en podd med några amerikaner just där vi bara tittade på så här vansinnigt dåliga filmer. För det är en grej jag nördat in mig på, att liksom hitta de absolut sämsta filmerna. Och ifall ni undrar så är den sämsta film som har gjorts Birdemic. Och jag har studerat frågan noggrant.
Vi kan ju se Valhalla Rising också. Den ligger högt upp på min lista över sämst filmer någonsin.
Ja, när man börjar gräva i det där och verkligen försöker hitta dåliga filmer, då upptäcker man att filmer som man en gång tyckte var dåliga, de var bättre än vad man trodde.
Ja, det blir ju ofta så. Man hittar okända grejer. Och sen också filmer som man kanske tyckte var jättebra då. De kanske inte åldrats så jättebra.
Nej, det är heller. Jätteskillnad på hur filmer åldras. Mm. Det är fascinerande i sig.
Ja, det är det. Det är en helt ny vetenskap. Det borde vi också göra ett avsnitt om någon gång.
Hur åldras filmer?
Mm. Och varför var de bättre förr? Eller är de bättre nu? Mm.
Bra fråga.
Bra fråga. Men det får bli ett annat avsnitt.
Ja, för nu måste vi sluta prata, tror jag.
Ja, men Dan, vad kan man hitta mer av dig i framtiden?
Jo, jag gör ju lite olika poddar och man kan hitta mig massa olika grejer. Men idag kan jag nämna Fan of History som jag gör på engelska med Brennan Rankin. Där vi pratar antik historia. Vi tyckte att romar och greker, det är lite för modernt, så vi började år 1000 före Kristus. Och så går vi framåt därifrån. Och där har även Anna dykt upp någon gång.
Ja, det har jag. Ja.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig?
Ja, jag har först och främst en blogg, setsunaseras.blogspot.se. Jag skriver en hel del om feminism, mångfald, nördiga grejer och även vad jag har ätit till mat idag, lite då och då.
Och kattungar.
Mycket kattungar, ja. Och babydrakar ibland. Mm. Och jag har ju även en blogg eller en Facebook-sida som heter Setsunaseras. Och på den Facebook-sidan så postar jag ut varje ny bloggpost jag skriver. Men även väldigt mycket intressanta länkar och filmer och lite babyuttrar. För att jag tycker folk behöver mer babyuttrar för att bli glada.
Så är det ju. Jag finns även på Twitter, det är du också. Vad heter du på Twitter?
Ja, just ja. Jag heter Anna Seras på Twitter och där twittrar jag väldigt mycket i perioder och ibland mindre under vissa perioder. Men där skriver jag om allt möjligt. Från hur irriterad jag blir att medpassagerare på spårvagnen talar högt telefon till nördiga grejer som jag spelar sent på natten.
Jag kör alla mina projekt på samma Twitterkonto, så Dan Horning på Twitter. Det finns även en Facebook-sida som heter Dan Horning Official där man kan följa alla mina underliga projekt. Mm-mm. Och sen hittar ni oss förstås på Hard Nerd Café på YouTube och Hard Nerd Café på Facebook.
Ja, gå jättegärna in och följ oss så blir vi jätteglada och då missar ni aldrig någonsin ett avsnitt av den här podden.
Precis, och ni missar inte heller min podd Game of Thrones Chat som också går på Hard Nerd Café på YouTube.
Ja, den är jättebra, även fast det dröjer lång tid innan Game of Thrones kommer nu.
Ja, det dröjer så länge.
Eller hur? Gud, kommer inte kunna orka så här.
Nej, men om vi fortsätter prata så kanske vi kan prata ända fram till att Game of Thrones börjar.
Då får vi prata länge.
Okej, vi slutar här då.
Ja, precis. Tills vi hörs igen får ni ha det så bra.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.